lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Du lyssnar på nummer 5, vecka 11, 2023 och vi inleder med Aktuellt.
Ja, vi håller på att skapa ett digidelcenter på Arkenbiblioteket som ska bli i lokalen där vi har talböckerna just nu. Så just nu är det lite stökigt där. Så talböckerna kommer att flyttas.
Talboksavdelningen på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik är ett minneblott. Och annan verksamhet får ta plats. Bibliotekarie Åsa Skyttberg intervjuas. Härnösands bibliotek satsar på invigning av Läs på olika sätt hylla den 30 mars.
Och då bjuder vi allmänheten, de som vill och kan, alla är välkomna och vi ska visa på plats vad vi har. Det ska bli klart till 30 mars.
Karin Jonsson Sandström och Lydia Djeric intervjuas.
Och det kan gå väldigt, väldigt långt innan man märker. Och det är hemskt faktiskt. Att det ger inga symptom och det ger stora skador. Så det är ganska klokt att ibland titta med bara ett öga i taget. En liten stund och se, är verkligen allting där som det ska?
Glaukom har nyligen uppmärksammats då det var den internationella världsglaukomveckan. Ögonprofessorn Fatima Pedrosa Domelöv berättar vad ögonsjukdomen innebär. 70 miljoner människor världen över har glaukom, som även kallas för grön starr.
Till min förskräckelse så började en fasansfull kamp för att behålla körkortet efter det där. Jag upplevde det som ett rättsövergrepp. Men det slutade med faktiskt med att det började komma brev att man skulle dra in körkortet mitt.
Ingmar Söderström, 73 år, drabbades redan på 90-talet av glaukom. När han fick körkortet indraget började en rättslig process. Här berättar Ingmar om hur han kämpat sedan han fick sin diagnos och hur det påverkat hans vardagsliv. Reportaget. Blommor, Ryssland och lesbisk kärlek. Vi möter den debuterande poeten Mikaela Persson. Hon är synskadad och ser ljus och mörker. Men hennes poesi är bildrik och sinnlig. Telegram. Polisen varnar igen äldre för bedragare. Boktips. En sak i taget. Därefter evenemangstips, ett urval från länets kommuner.
Anslagstavla.
Sommarteater på Murberget. Ronja Rövardotter som kommer att syntolkas. Föreställningen kommer att ske den 16 juli. Nu finns Arkenbibliotekets talbokskatalog inläst. Beställ hos inläsningstjänsten. Synkurser vid Härnösands folkhögskola vecka 12 och 16. Och så blir det en fjällfiskekurs vecka 13. Referat från SRF Ånges årsmöte. Referat från SRF Härnösands årsmöte. Redaktionen för Spotlight stänger vecka 12, 13 och 14 och tider för deadline inför utgivningen vecka 13 presenteras. Och så ska vi snegla på innehållet i nästa nummer av taltidningen vecka 13. Sist redaktionsruta. Nästa taltidning kommer alltså att publiceras vecka 13. Och jag önskar er en trevlig läsning. Jag gjorde ett spontanbesök på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik nyligen och träffade av en slump Åsa Skyttberg som är bibliotekarie och jobbar här. När man kommer in i Arkenbiblioteket så slås man faktiskt av att det är lite oreda där på vänster sida. Vad är det som händer?
Ja, vi håller på att skapa ett digidelcenter på Arkenbiblioteket som ska bli lokalen där vi har talböckerna just nu. Så just nu är det lite stökigt där. Så talböckerna kommer att flyttas. Det kommer att minska. Men vi kan ju bränna från skivor från Legimus. Så det är ju ingen fara. Vi kommer att sluta köpa in fysiska skivor utan bränna skivor istället.
Så det innebär att det kommer inte att finnas någon speciell talboksavdelning här på Arkenbiblioteket framöver?
Vi kommer att ha en vagn med skivor som är placerade i plastfodral. Men de kommer nog att finnas inne på arbetsrummet som man får fråga efter och beställa. Man kan mejla eller ringa, komma in och beställa. Så skickar vi talböcker hem i postlådan.
Vad är anledningen till det här?
Ja, det är väl egentligen lite platsbrist då, att vi ska inreda det här digidelcenter. Och sen så är det väl lite utvecklingen också att det går mot mer egen nedladdning och Legimus. Det mesta finns ju i Legimus och då kan vi bränna och det kostar ju att köpa in skivorna så att det är en besparing så.
Har ni fått någon respons från talbokslåntagarna?
Nej, det här är så nytt bestämt så det är nog ingen som vet om den.
Men möjlighet finns alltså fortfarande att låna ja. Utifrån det bestånd som finns?
Ja precis. Mm. Så det är bara att mejla eller ringa eller komma in så ordnar vi en beställning. Mm.
Och Digidelcenter, vad är det för någonting för de som inte har hängt med?
Ja, det är en plats dit man kan komma och få hjälp med digitala frågor. Det är ju, samhället har ju förändrats så det är ju mycket i samhället nu. Man måste ha, ja, man ska ha bank-ID och man ska logga in och det är mobiltelefonen. Och, så då kan man komma till oss och få hjälp. Vi har drop-in varje tisdag mellan 1 och 2. Efter digitalhjälpen kan man komma spontant och dyka upp om man har några funderingar. Eller så kan man boka en tid om det tar lite längre tid. Sen har vi även tematräffar med Studieförbundet Bilda och ABF ganska ofta. Och då bokar man plats där. De har olika teman när det gäller digitala grejer.
Så nu ska det här alltså få en egen fast plats strax innanför entrédörrarna?
Ja, precis. Och tanken är väl att öka den digitala delaktigheten i samhället här i Örnsköldsviks kommun. Så att det är därför det är skapat. Sen har vi även biblioteksbussen, där kan man även ställa digitala frågor och det finns lite digital teknik. Och på närbiblioteken så har vi digitala coacher varje måndag. 2 timmar så kan man komma och få hjälp med. Så man behöver inte åka in på Arkenbiblioteket om man bor utanför stan.
Kommer det att pågå under hela våren?
Ja, det blir nog april ut tror jag.
Mm. Det verkar hända en hel del här på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Är det någonting mer som kommer att hända här i vår?
Oj, ja, i det här Digidelcenter kommer jag väl att skapa ett remaker space. Som ett skaparverkstad med lite remaker betyder väl att det är lite återbruk. Att man kan använda material och återskapa saker. Men det är planeringsstadiet än så det är. Men det kommer så småningom.
Återskapa vad då, ja. Tänker jag?
Det kan vara en massa saker.
Som till exempel?
Ja, vi har köpt en plottermaskin där man kan skriva ut olika saker. Och vi har 3D-skrivare. Och vi kanske ska köpa in en symaskin där man kan sy grejer. Och så att det kommer att vara mycket, men det är på planeringsstadiet än, så jag har inga detaljer.
Mm. Du vet inte när det blir invigning av just den där verksamheten?
Nej, det är oklart än. Som sagt, lokalen är inte klar där nere, så att vi får avvakta med den informationen.
Ni hörde Åsa Skyttberg, bibliotekarie vid Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Härnösands bibliotek satsar på en speciell hylla för de som har svårigheter att läsa tryckt text. Karin Jonsson, Sandström och Lidia Djeric har arbetat med att få denna hylla klar. Spotlight har besökt biblioteket och träffat Karin och Lidia. Läs på olika sätt hyllan. Vad är det för någonting, Karin?
Ja, det är en hylla här på Härnösands bibliotek. Eller är, det ska bli. Det är under utveckling. En hylla där vi samlar lite exempel på och inspiration kring medier, alltså böcker och tidningar som man kan läsa på olika sätt. Alltså man kan läsa med ögonen, men man kan också läsa kanske med fingrarna eller med öronen. Så här samlar vi lite olika broschyrer med tips kring sån läsning och också lite tidskrifter på temat. Till exempel har vi till exempel också lättläst. Så vi har till exempel den här lättlästa nyhetstidningen som heter 8 sidor. Men också då Västernorrlands egna lättlästa tidning, Y-bladet. Och sen så står det också i anslutning till våra talböcker.
Och så inte att förglömma då Spotlight taltidning i Västernorrland.
Den har vi också faktiskt. Tänk att jag glömde den. Den står uppställd på bästa plats.
Och hur hittar man hit då till den här hyllan?
Ja, den står då på plan 2 på Sandbiblioteket, alltså på Härnösands bibliotek. Och den står då ganska rak linje från hissen när man kommer in. Och så går man liksom förbi återlämningsautomaten runt hörnet där, så står den här. Och så finns det lite bord och stolar precis bredvid så att man kan sitta och bläddra eller lyssna.
Och den som vill lyssna på en tidning i ljudformat, hur går det till?
Vi ska också fixa en, vi håller på som Karin säger, den är inte klart. Vi ska fixa här en, vi har en Daisy-spelare med tidningar som är TO, som taltidning, dagstidning som vi har här, prenumeration. Och vi också ska installera den spelare någonstans att bli också tillgängligt, att man kan lyssna tidningar och man kan också pröva att lyssna talböcker.
Och som du nämnde, Karin, så återfinns ju den här hyllan in till talböckerna så att säga på plan 2 i Härnösands bibliotek. Finns det några andra markeringar att ta fäste vid när man kommer då, kanske från trappan eller från hissen så att säga?
Alltså det kommer komma visuella markeringar, alltså skyltar. Annars är det väl inte något mer, utan det är liksom ganska rakt fram från hissen. Och så kan man ju alltid fråga i personalen såklart. Men precis, det är ju där talböckerna nästan alltid har stått, eller har stått väldigt länge i alla fall.
Är det någonting mer, Karin, som du vill säga om just den här hyllan?
Nej, men jag kan ju väl tipsa om att det också finns, för då finns det ju, det handlar ganska mycket om läsning, men sen har vi också en broschyr som heter Kul och användbart på nätet, som vi på biblioteket har tagit fram, som är tips på digitala tjänster till dig med intellektuell och eller kognitiv funktionsnedsättning. Så det är också en del av det, att det finns olika digitala redskap eller tjänster som vi tipsar om.
Vilka vänder ni er till när det gäller just den här hyllan?
Det kan ju vara alla möjliga. Det är personer som har behov av att läsa eller ta till sig information på ett annat sätt än den här traditionella tjockbok. Så som sagt, det kan vara någon som fortfarande kan se men har svårt att läsa tät text. Så då finns det lättlästa texter som är lite mer luftig men också kanske lättare språk. Ja, så har vi storstilt också, apropå det. Påpekar Lidia här, det är också jättebra. Det är också i anslutning till läs på olika sätt. Ja, och sen har vi också ljudböcker. Det är ju inte samma som talböcker, utan det är ju sånt på böcker på CD som man kan låna och läsa. Som alla kan låna och läsa. Så det är alla möjliga, helt enkelt, som kan behöva läsa på ett annat sätt än det vanliga.
Den 30 mars klockan 14, då händer något speciellt här på Härnösands bibliotek, Lidia.
Ja, då ska vi inviga den hylla som Karin, min kollega, har berättat vad. Då slår vi portarna, då blir invigning. Och då bjuder vi allmänheten, de som vill och kan. Alla är välkomna och vi ska visa på plats vad vi har. Det ska bli klart till 30 mars.
Är det något mer kring arrangemang när det gäller just invigningen?
Nej, det vi som vi gick ut att vi bjuder in allmänheten och sen kommer vi här som jobbat med hela, vi är några, Karin, Stefan och jag, vi som jobbar med tillgänglighet på biblioteket, vi tillhör tillgänglighetsgruppen.
Det ska bli en invigningstalare och det återstår att se vem det blir. Så det blir lite, vi håller lite spänning kring det kvar.
Och det krävs ingen föranmälan utan klockan 14.00 den 30 mars då kan man dyka upp här och vara med på invigningen.
Exakt, det är ingen anmälan utan det är bara att dyka upp. Alla som är intresserade och vill höra mer om hyllan. Mm.
Och vad har du att säga, Lydia, till Spotlights läsare?
Jag vill säga också att alla är välkomna, de som kan, att se. Det är många av våra Spotlight-läsare och våra talbokläsare och de har kontakt till oss via telefonen eller som aldrig varit här. Om de har möjlighet, det är roligt att de kommer på plats och se hur vi jobbar och att vad finns böcker och vad finns, som Karin sagt, att vi har stor stil och vad står spelare. Och det är roligt att de ser runt på biblioteket hur ser ut på plats. Det är annan sak när man ringer och säger jag vill ha en bok. Men det är roligt att de kommer och ser vad står böckerna och vad finns hur vi jobbar och träffa oss på plats som jobbar med det. Det skulle vara roligt.
Mm. Så ta chansen helt enkelt och så tänk efter så kan ni också ta med en hel del frågor som ni kan ställa direkt till personal på plats.
Vi kan väl också bara nämna då att om det skulle vara så att ni är upptagna just den tiden för invigningen så är ni ju såklart jättevälkomna att höra av er med frågor alla andra tider också. Så det är ju inte bara den, det är inte kört om ni missar den tiden utan man kan gärna höra av er till oss. Och boka tid för en visning också. Det går jättebra. Vi är stolta över den här hyllan och vill gärna visa upp den för så många som möjligt.
Mm. Är det något speciellt telefonnummer som man ska ringa till?
Ja, bibliotekets telefonnummer som är 0611-865-11 0611-865-30. Någon av dem kan man ringa så blir man rätt kopplad därifrån.
Och sen jag vill säga också det alltid finns personal i diskarna. Vi är alltid bemannad. Någon vill hjälpa med talböcker och andra, ställa andra frågor, då får de svar och hjälp.
Ni hörde Karin Jonsson Sandström och Lydia Djeric vid Härnösands bibliotek. Mellan den 5 och 12 mars var det världsglaukomveckan i Sverige och runt om i världen. Cirka 70 miljoner människor har glaukom som också kallas för grön starr.
Ögonprofessor Fatima Pedrosa Domelöv om grön starr.
Okej, då ska vi prata om grönstarr. Och grönstarr kan man kalla för den tysta synskjuv. Och jag kan inte riktigt säga det sista ordet. Men ni förstår liksom att den tar synen i tysthet. Det är ganska lurig sjukdom för man märker i stort sett ingenting. Först man har väldigt stora skador. Och det är skador som inte går att backa. Vi har ingen behandling som tar bort de skador som glaukom, som det heter, grönstarr, har orsakat. Det typiska för glaukom är att man tappar små, små delar av synfältet. Först blir det som att den är inte lika fin, den är lite grövre och sen kan det vara riktigt stora fläckar där synen är bort. Och hjärnan är jätteduktig på att fylla in, så om det börjat med ett öga, det andra ögat fylla in, man tittar och tänker liksom, ja men bildskylten borde ju ha en registreringsskylt. Så om man inte riktigt ser allt som står på det där registreringsskyltet på det ögat som är drabbad av glaukom, då fyller liksom hjärnan med det den ser med det andra ögat och man märker inte att man har ett fläck där. En fläck där och det kan gå väldigt, väldigt långt innan man märker. Och det är hemskt faktiskt. Att det ger ingen symptom och det ger stora skador. Så det är ganska klokt att ibland titta med bara ett öga i taget en liten stund och se verkligen allting där som det ska. Det är bra på många sjukdomar för hjärnan har den här mekanismen att täcka för eller komplettera det som saknas från ena sidan. Och glaukom, man vet inte vad som orsakar sjukdomen. Och hos en stor andel patienter så har de ett förhöjt ögontryck. Och då kan man upptäcka det till exempel om man går till optiker och ska byta glasögon. Och optikerna är så duktiga, de mäter trycket och säger, aha, här har vi förhöjt tryck. Då skickar de remiss till oss. Vi sätter diagnosen och är det korrekt att det är liksom glaukomgrönstör, då sätter vi in behandling. Och behandlingen är trycksänkande ögondroppar eller liksom en liten ingrepp med laser som sänker ögontrycket, eller i vissa fall till och med lite kirurgi, alltså en operation. Men målet är att sänka ögontrycket. Men det finns lika väl glaukom, grönstör, där man har normalt ögontryck. Och den är mycket lurigare att upptäcka, för man kanske gick till optiker och köpte glasögon. Optiker med trycket inte upptäckte att trycket var konstigt. Trycket var ju normalt. Och det blir först när man har liksom annan anledning att titta in i ögat som man ser att sin nervshuvud är inte som det ska. Och så gör man en sin fältsundersökning och då upptäcker man att de där prickarna är borta. Och den där skadan, den går inte att ta tillbaka. Det är verkligen en skjuv. Så om man har första gradsläkt, alltså föräldrar eller syskon med glaukom, grönstör, då är det faktiskt klokt efter 50 års ålder, 55 kanske någonting sånt, att hålla lite koll på tryck eller att till och med gå på kontroller. Det bedömer en ögonläkare. Man kan söka först och sen kan ögonläkare bedöma hur stor risk är det att det kommer att börja puttra, så att man upptäcker det så fort som möjligt. Och som sagt, behandlingen, vi har ingen behandling som kan bota sjukdomen, utan vi kan bara försöka bromsa det genom att sänka ögontrycket. Och det gör vi även på de som vi kallar då för normaltrycksglaukom, för det är den enda medicin vi har är olika sorts trycksänkande ögondroppar. Och därmed kan vi inte behandla den, vi kan inte förebygga den, för vi vet inte vad är det som sätter igång sjukdomen. Helt. Och det är väldigt vanligt. Ju äldre man är, desto större risk att man har. Så man har en ganska stor andel i befolkningen som i hög ålder har fått sin glaukom, sin grönstör. Så det är avsevärt, det är en viktig sjukdom kan man säga.
Blir man till slut blind då?
Om den inte behandlas så blir de där fläckar och det där synfältsbortfall mer och mer utbredd. Så svar ja, man kan bli blind av det. Det är ganska sällsynt att det händer. Man brukar upptäcka det tidigare och sätter in behandlingen som bromsar. Och har man liksom bra behandling och bra uppföljning, då brukar man inte bli blind. Men det händer. Och det händer att man tappar synen för ett öga och så får man förlita sig på det andra ögat som luk lite efter i sjukdomen. Det kan vi inte sticka under med att det kan gå till så.
Min mormor som då dog när hon var 93, hon hade ju då grönstör och höll på med de där dropparna, kom jag ihåg, när jag var liten. Och sen försvann som synen. Och så vid 90 års ålder så gjorde någon operation på henne så att hon helt plötsligt såg igen. Jag vet inte riktigt vad, men hon fick se sina barnbarn och var väldigt glad där. Så att
man tog bort hennes grå starr. För det är tyvärr så att för att man får grön starr, alltså glaukom, det är ingen försäkring mot att man inte får något annat, utan hon fick ju sin grå starr. Och tar man bort det suddiga fönster som grå starr kan fungerar som, då får man bättre ljus in i ögat. Och även om ögat är sjuk av sin grönstarr av glaukom så finns det bättre syn bakom den där katarakten. Så det var det de gjorde med henne och det var det som hon kunde se bättre med.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning.
Till min förskräckelse så började en fasansfull kamp för att behålla körkortet efter det där. Jag upplevde det som ett rättsövergrepp.
Kring 200 000 svenskar har någon form av ögonsjukdomen glaukom. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda till blindhet. Det är viktigt att man får behandling i tid. En av dem som fått diagnosen glaukom är Ingmar Söderström, 73 år, i Sundsvall, som redan som 49-åring drabbades av glaukom, eller grön starr som sjukdomen också heter. Och jag tänkte du skulle först få berätta, vem är du?
Ja, jag är en bondpojk från Gnarp, 4 mil söder om Sundsvall. Uppvuxen på en bondgård.
Har du jobbat som bonde under ditt liv?
Ja, när man växer upp på en bondgård så får man ju, som är ungdom, så får man ju delta i det arbete som finns där. Jag fick ju lära mig att köra traktor väldigt tidigt, kanske som 12-13-åring. Och köra häst och med härsa och allt sånt där som man gjorde på en bondgård fick jag delta i. Och det var ju en fin sak. Det stärkte ju en. Att få göra saker praktiskt. Och vi hade ju 2 morbröder på den här bondgården och mamma. Och vi bodde på den andra delen av gården tillsammans med mamma, pappa och 3 syskon. Så vi hade en kärnfamilj på det stället också. Sen flyttade vi därifrån för pappa ville flytta till en villa som vi byggde i Gnarp. Och då så flyttade familjen dit. Men min mor, hon åkte mellan varje dag ner till bondgården och mjölkade under många, många år faktiskt. Eftersom vi hade flyttat också. Och man fick ju också delta på sommarloven även på bondgården efter det. Så att barndomen och uppväxten var, ska man säga, utvecklande om man tittar tillbaka på det hela. Och sen var det väl gymnasium i Hudiksvall. Och därifrån så var det väl en tanke från min sida att jag skulle bli militär. Och började jobba som, jag fick göra värnplikten på I21. Och började också som officersaspirant en gång i tiden. Men det var väl saker som gjorde att jag hittade andra vägar. Och då var det posten inom administrationen. Och där har jag jobbat i 40 år efter där när jag hade ryckt ut ur det militära 1971. Så det är väl min bakgrund och i posten så har jag jobbat väldigt mycket. På den sista tiden i mitt liv där så var det mycket in på internationella frågor och internationella kunder kan man säga. Så det har varit, posten har jag haft den möjligheten att erbjuda en arbetsgivare men många olika yrken. Och det har jag tagit fasta på.
Och nu bor du i Sundsvall och du har familj?
Ja, jag och min hustru flyttat från Ljustadalen till Granholm. Och orsaken till flytten är ju att lämna villan och göra ett annat boende. För att jag vet ju att jag har den sjukdom jag har och min syn blir inte bättre. Och då är det viktigt, har jag förstått, att flytta medan man kan. Och även då ha möjlighet att bo in sig i området så att man så småningom, om synen skulle försämras än mer, kan fortsätta hitta och ta sig fram buss till stan och så vidare och de bitarna. Och det har blivit en bra flytt. Och sen har vi då en sommarstuga i Oxand i norra Hälsingland som vi använder på sommaren.
Har du barn och barnbarn?
Ja, jag har 2 döttrar och 3 barnbarn. Och det är ju också en intressant sak som man kan prata om när det gäller sjukdomen som sådan. Så de går ju på kontroller ungefär vartannat år i nu för tiden. Och det har de gjort sedan jag fick min diagnos. För att eftersom min mor hade glaukom och jag har glaukom så är mina döttrar i riskzonen väldigt utpekat. Mm.
Och det var på 90-talet som det uppmärksammades att du hade glaukom som också kallas för grön starr.
Det stämmer det. Och jag ska kanske säga så här också att först när glaukomen kom till vår familj, det var när mor kom hem från sjukhuset i Hudiksvall en dag och satte sig vid köksbordet och storgrina. Det var väl så lätt att ta till sig det för 15-åring på den tiden. Och sen hade man väl kanske svårt också att ta till sig vad det här innebar för någonting. Och min mor, hon fick ju ögondroppar på den tiden då och så fortsatte det framåt. Och sen var inte så mycket med det. Men efter 15 år ungefär så var hon friskförklarad i Hudiksvall av en läkare som hon hade på den tiden då. Hon hade inte glaukom menar man på, och i och med det så var det ju glömt. Och hur det började för min del då, det var helt enkelt så att jag jobbade då med kunder mellan Sandviken och Kiruna kan man säga. Och då körde jag väldigt mycket bil. Och när man kör bil och på långa sträckor så har man inte så mycket att göra. Och då satt jag ibland och tittade med vänster öga och höger öga och upptäckte så småningom att jag hade något konstigt på höger öga. Det var inte lika bra som det vänstra. Så jag bokade tid på en optiker här i Sundsvall och berättade om ett synproblem. Och han sa så här, han testade med glas, olika uppsättningar av glas och så vidare. Men han bara berättade för mig, hörru du Ingmar, nu här är någonting som är skumt. Jag kan inte fixa det till dig. Det är någonting som är fel i ögat som vi måste undersöka. Och då ville han skicka en remiss till ögonkliniken i Sundsvall här. Som efter några månader så vart jag kallad dit då för undersökning. Och det var ganska odramatiskt i sig, själva undersökningen som sådant. Men rätt så omfattande för att vara... Jag var van vid att gå till en optiker då. Men de konstaterade ganska snabbt att jag hade en glaukomskada. En påbörjad glaukomskada på höger öga. Och det var det som var orsaken till det hela. Men om man säger synfelet på den tiden, det var att jag hade 1,0 på vänster öga och 0,9 på höger öga. Så det var ju ganska normal syn, inte anmärkningsvärt. Och jag hade aldrig något problem heller med det hela. Jag har normaltrycksglaukom, eller lågtrycksglaukom. Och då kan man inte ta det på ögontrycket. Så det är också en svårighet i sammanhanget.
Man kan säga att glaukom eller grönstarr har många olika varianter.
Ja, helt riktigt. Det är ju en individuell sak. Jag brukar, när jag pratar glaukom pratar jag om min glaukom. För att det är det jag upplevt och det är bara det jag kan prata om egentligen. Så på den vägen har det varit, och det där var ju 97. Det som då skedde, ganska anmärkningsvärt för min del, det var ju då att min doktor ville skicka in mina resultat till Vägverket heter på den tiden då, med tanke på mitt körkort. Fattar väl ingenting om det. Jag kunde väl aldrig tänka mig att det skulle vara något problem. Men till min förskräckelse så började en fasansfull kamp för att behålla körkortet efter det där. Jag upplevde det som ett rättsövergrepp. Jag hade ju inga problem och körde fortfarande naturligtvis bil som jag hade gjort tidigare. Men det slutade med faktiskt med att det började komma brev att man skulle dra in körkortet mitt. Och jag är ju ganska kämpig av mig, så att det ville jag ju verkligen inte uppleva. Så jag överklagade hit och dit om de här sakerna och så vidare. Fick, ska jag säga också, väldigt gott stöd av två läkare på Sundsvalls sjukhus som uppriktigt sagt sa så här att är det så att du ska tappa körkortet för den här lilla skadan, då är det väldigt många fler som skulle behöva tappa körkortet här. Så det här är inte bra, sa de. Så att de ställde upp på min sida och skrev intyg då mot det hela. Men vi hade ju motparten. Det var ju någon sån här verksläkare inom Vägverket då, som satt och skrev. Och jag kommer aldrig att glömma hans inlagor. Alltså, jag anser att, alltså med en myndig skriftväxling, sådana här personer ska inte köra bil. Punkt slut. Så körkortet slog in 1999, och av en konstig anledning när det gäller myndigheter så skickar de alltid kärleksbrev på fredagar. De kom på fredagar. Det värsta kärleksbrevet kom fredagen före min semester 1999, sommarsemestern. Tack!
Och du var ju inte ens 50 år när det här ägde rum.
Nej, indragningen var 99, så jag var ju 49 då. Och det ska jag säga, det har satt djupa spår i min själ. Att myndigheten betedde sig på det sättet mot mig. Och då kan man fråga sig, ska man lägga sig ner och dö? Det gjorde jag inte. Utan jag kämpade vidare. Via den tiden var det länsrätt som det hette, att motverkar det här på något sätt då. Men det gick ju också att överklaga det till kammarrätten, och jag gjorde det. Från början hade jag advokathjälp med det hela, men till slut sa juristen det att nu ska du inte lägga några mer pengar i det här ärendet, för det här är omöjligt. Och när en jurist säger till mig i ett sånt läge, då känner man sig ganska nedslagen. Och då finns det bara två vägar att gå. Antingen fortsätta kämpa eller ge upp. Och jag bestämde mig för att fortsätta kämpa. Och även här hjälpte mina läkare i Sundsvall att skriva intyg till det hela när det gällde då i kammarrätten. Men sen gjorde jag en annan sak som jag tror överraskade Vägverket. Och var det att jag gick till en körskola och bad att få ta en provlektion. För det kunde man göra på den tiden, att det var fullt tillåtet att ta provlektioner. Och det var en trafikskola här i Sundsvall. Så jag körde upp för en trafikskolechef här då i januari. Och det var ganska en sen eftermiddag i januari och det var ganska dunkelt, snöigt och halt. Men det gick alldeles utmärkt. Och det var ett väldigt fint intyg tyckte jag. Och det fanns med i kammarrättsdomen också. Och det var mitt svar till den här ettrige verksläkaren som i december hade dömt ut mig helt och hållet. Att jag inte kunde köra bil. Så det var en liten seger. Men det dröjde ändå till och med november innan den här rättsprocessen var över. Så att i samband med ungefär allhelgonahelgen så fick jag tillbaka körkortet. Det var en seger.
Det lönade sig att ligga på helt enkelt.
Ja, det gjorde det. Och under den tiden så var man väl ganska ovetande om sin glaukomskada. Det handlade inte om glaukom för min del då, utan det handlade om att få tillbaka körkortet. Men jag hade ju ögondroppar redan från den tiden och att det var påtagligt att jag hade en skada. Men den var ju väldigt, väldigt liten.
I övrigt, hur har din ögonsjukdom då påverkat ditt vardagsliv?
Ja, det här är ju länge sedan tillbaka. Så man kan väl säga så här, får dela in det här i perioder. Och då får man nog gå ända fram till 2014. Det är ganska lång tid. Jag fick mitt körkort omprövat vartannat år. Det gick, var inga problem med det hela. Och det innebär ju också att sjukdomen var ju relativt stilla, om man säger så. Det hände inte så mycket under den här perioden. Men nu, mellan 2014 och 2015 så började det på hända någonting. Och då man pratar ju om progress i det här sammanhanget. Och där hände det någonting, att det började på och påverka synen mer. Framförallt på mitt högra öga. Det vänstra ögat var ganska stabilt, men det högra ögat försämrades ganska rejält. Så 2015 så fyllde jag inte kraven för körkort igen. Så då var jag anmäld till Transportstyrelsen då. Och fick det indraget 2016. Jag gav mig inte då heller, utan jag försökte överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand. Men det gick inte. Jag fick nej där. Men jag hade gjort en sak som också var väl lite speciell, att för att hindra indragning av körkortet så hade jag gjort en egen remiss till TME-enheten i Örnsköldsviks sjukhus. TME står för trafikmedicinsk enhet, där det finns en arbetsterapeut och en trafiklärare som testar personer som har haft stroke eller andra sjukdomar. Och för att då göra en utvärdering om de kan köra bil eller inte. Så jag var kanske en av de få som har gjort en glaukomutvärdering där. Men det gick bra. Men det räckte ändå inte att få behålla körkortet. Och räckte heller inte för att övertyga förvaltningsrätten om det hela. Men däremot så fick jag under resans gång lära mig att man kan söka dispens. Så jag fick dispens ganska snabbt efteråt. Sen jag hade sökt dispensen att köra bil dagtid 2017 då. Så jag har fått tillbaka körkortet den vägen då. Men tyvärr så fortsatte synförsämringen att göra det, så 2019 det skulle omprövas igen. Då var det, gick det tyvärr inte att göra det.
Kan du beskriva hur du ser?
Ja, nu är vi 2019. Nu är vi 2023 ungefär vid den tidpunkten, motsvarande 2019 då kan man säga. Och då skulle man kunna uttrycka sig på det här sättet då rent medicinskt, så finns det någonting som heter VFI när man mäter synfält. Och då heter det Visual Field Index. Alltså synfältsindex. Och det är ju 100% på båda ögonen om man är felfri. Och jag har 30% på vänster öga och ungefär lika mycket på höger öga. På vänster öga så är det synskärpan 0,9. Så det är jag tacksam för det är väl det som håller mig över vattenytan. Men på högra ögat är synskärpan 0,06. Så att jag har syn längst ute till höger. Men det är synskärpan i det området är ganska svag eftersom den minskar från centrum ut mot kanterna. Så att, men där har jag ju en gångbar. Om jag tittar snett så kan jag ju se lite grann på det sättet.
Hur går det med läsningen?
Ja, tack vare att jag har vänsterögat som är ganska friskt i syn. Det har ju synfältsproblematik men inte i det centrala seendet utan där har jag ju 0,9 så det klarar jag bra med läsglasögon. Men alltså jag har ju tydliga synproblem, absolut. Vad ska man erkänna? Och det gör jag också nu för att det går inte att dölja. Man måste vara öppen med det. Och det är väl en del som, i processen som är att erkänna att man börjar se sämre. Jag har svårt att fråga om hjälp. Jag skulle gärna bära en väst som talade om hur läget är. Det skulle jag kunna bära utan att skämmas. För det tror jag, när man ser en människa på ICA Maxi som kryper på alla fyra för att läsa på en prislapp så måste man ju förstå att här är något som är fel. Eller lägger sig tvärs över frysdisken. Av någon anledning sätter man prislappar i bakkanten i frysdisken. Det är omöjligt att se dem. I värsta fall skulle man behöva lyfta upp dem från frysdisken och ta och titta på dem och sen sätta tillbaka dem där. Helt absurt egentligen. Det är mycket sådana där saker man ser nu när man ser sämre. Att hur lite man tänker på den människa som har lite synproblem.
Nu vet jag, Ingmar, att du har orienterat en hel massa år. Och hur har det gått utifrån din diagnos?
Det har blivit mindre orientering måste jag erkänna. Det beror också på att jag bor på ett annat ställe under sommarmånaderna. Men om man tittar nu, vi har ju vinterserie här, vi springer nattorientering nu under vintern här och det går väldigt bra tycker jag att kunna göra det. Det jag har problem med, det är inte att läsa kartan i sig utan det är det att följa bansträckningen på kartan för själva trycket, kart på trycket är så svagt. Smala, små tunna linjer, små ringar, svårt att se så att jag skulle kunna få stå en minut drygt och bara vänta, titta, försöka hitta vad är starten på den här orienteringskartan. Det är väl ett problem. Men att ta sig fram som sådant, det upplever jag inte att jag har problem med ändå. För orienterare, vi har en belägenhet att kunna springa. Vi tittar aldrig bara vi sätter fötterna utan vi har blicken riktat framåt. Och vi stramlar vi ibland. Så är det ju. Men vi har ganska bra balans tack vare att vi har sprungit i skogen under många, många år. Så har vi någon form av inbyggd gyro som håller oss upprätta.
Men det måste ju kännas underbart att kunna fortsätta att orientera trots liksom din status här och nu.
Ja, men det är klart att det är ju en viktig del av mitt liv. Det är det. Jag ska kanske återkoppla och berätta det och hur det gick för min mor här. Att när hon trodde att hon hade gråstar. Det var väl ungefär ganska långt sedan hon hade slutat med sina ögondroppar. Då och hon åkte in till Hudiksvalls sjukhus efter en remiss då att undersöka sig. Då visade det sig att hon hade ju en allvarlig skada av glaukom eller grönstarr. Hon hade inte gråstarr, hon hade grönstarr. Hon hade ju utan att vara behandlad för det hela gått många, många år där den här sjukdomen hade brett ut sig. Så att hon slutade ju som vid 90 års ålder så var hon ju i princip blind och kunde skilja på dag och natt och så vidare men hon hade inga synmöjligheter kvar. Så att det är väl också en sak som har jag känner till att, och jag vet ju att jag följer i hennes fotspår för att hon hade precis samma dåliga högra öga. Men jag är ju en skugga av henne och det som oroar mig egentligen är väl att jag upplever att min progress är snabbare än hennes, tyvärr. Men det man har, det har man.
Hur ser du på framtiden?
Jag försöker leva i nuet. Jag förstår ju att jag kommer att se sämre i framtiden. Och det jag kan göra det är att förbereda det så mycket som möjligt på ett eller annat sätt. Nu har jag ju börjat med att flytta till exempel i en del i det hela. I övrigt så försöker jag leva så normalt som möjligt, så mycket jag kan. det som är pinsamt i många sammanhang och det är ju det här med att man är ju fumlig, spiller och om man säger armarna och sånt där har ju inte anpassat sig till det sämre seendet utan det är samma reflexer som tidigare. Man ska fatta ett glas så går det snabbt som bara den men glaset ramlar. Ska man fylla i kaffekoppen så missar man koppen och fyller på fatet och ja, det händer mycket sådana här saker. Plus att man är en liten slaskis nu för tiden. Det är pinsamt, men vad ska det är, de som känner den vet ju hur det är. Ja, det, jag kan väl säga så här också att jag har läst en bok som heter Se sämre, må bra av Christer Inde. Och jag tycker det är en väldigt bra bok för den ger lite hopp. Och sen är det ändå så här att jag har ju tid på mig tycker jag att lära mig successivt om hjälpmedel som jag kommer att behöva framöver. Men kruxet är ju det att man ska ju lära sig innan man verkligen behöver och det har väl jag kanske svårt att ta tag i.
Är det någonting ytterligare Ingmar som du skulle vilja säga?
Det är väl så här också att leve nuet. Och är det så att man drabbas av en ögonsjukdom? Var inte rädd att prata med era vänner och bekanta om det. Var ärlig, säg som det är.
Reportaget.
Den är ju väldigt gedigen, lång. I svartskrift så är den ju 125 sidor. Det är ju väldigt, väldigt tjock diktsamling.
Mm. Men jag tycker om att skriva långa dikter och eller många. Jag vet inte, inspirationen bara flödar när jag skriver.
En adept till mästaren av schack gör en inre färd i Sibirien. Det är titeln på Mikaela Perssons debutdiktsamling som kom förra året. Den är en av fem nominerade böcker till det prestigefyllda katapultpriset från Författarförbundet som delas ut varje år till en lovande debutant. Mikaelas dikter rör sig mellan dröm och verklighet, Almåsa havshotell och Ryssland. Det är dofter, åtrå och blommor och så det berömda brädspelet.
Den handlar om schack, rysk kultur, men framförallt mycket lesbisk kärlek. Och blommor och växter. Och ja, jag tycker om parfymer väldigt mycket, så jag använder mig av parfymingredienser när jag skriver för att få lite inspiration.
Mikaela sitter med boken uppslagen i knät och läser det på punkt.
Under snön. Jag behärskar inte ryska språket. Är inget öppet fält av ryska blåstjärnor. Men jag spelar piano om rök. Genom dygnets mörka sektioner. I drömdagboken står det om en svansjö. Mina tankar gräddas i en stor vedugn. Medan blåstjärnan gömmer sin blomma under snön. Lyft av mig täcket och sätt mig i bilen. Lägg en fodrad kappa över mina axlar så att nätterna blir en kattfärgad sarafan och jag förvandlas till en stark kvinna.
Hon har skrivit poesi sedan hon var liten och försöken att få en bok utgiven har varit många. Men den här diktsamlingen har en, kan man säga, en tydlig tillblivelse.
Ungefär sedan 17 februari 2017. För då var det en schackhelg på Almåsa. Jag tycker om att spela schack. Trots att jag inte är någon schackbegåvning sådär. Jag tycker det är trevligt och när schackklockorna tickar. Och jag tycker de här pjäserna känns så vackra i händerna. Speciellt damerna. Och gemenskapen på schackträffar tilltalar mig också.
För titeln då, en adept till mästaren av schack. Är det du som är adepten?
Ja, det är tänkt så.
Och mästaren av schack?
Det är en vän till mig som också spelar schack.
Det är mycket ryskt i boken. Inte bara platser, Transsibiriska järnvägen, te, samovarer och en kvinna med skiftande namn, Oksana, Ekseni, Senia.
Det är så här att jag drömmer väldigt många levande drömmar när jag sover. Och det använder jag till mina dikter. Jag brukar skriva ner dem på morgnarna när jag vaknar. Jag har skrivit drömdagbok. Så det är väldigt spännande. Jag har varit på många platser i drömmar. Det finns ju en konstnär som heter Henri Rousseau. Och han målade ju så här tropiska djungler. Och han målade, jag tror att det var så att han målade ur sina drömmar. För han hade ju aldrig varit där på platserna han målade. Så ja, jag har varit i Sankt Petersburg och Bombay. Jag har varit i Vladivostok i drömmarna då.
Och har du åkt den sibiriska järnvägen?
Nej, bara i drömmen.
För du åker ju tåg genom hela diktsamlingen nästan.
Mm. Jag har väl tagit lite av känslan jag har fått när jag åkt tåg genom Sverige. Men mycket av känslan är efter musik som jag har lyssnat på. Jag har lyssnat på mycket rysk musik och mycket klassisk musik av ryska kompositörer. Pianostycket. Grädde, vodka, vanilj, praliné. Den frostbitna plommonälvan dricker i saknadens kammare. Svävar med dofterna i sitt långa hår. Jag dansar ballett i min smala garderob och du rör dig intill, fast ibland förlorar jag dig.
På baksidestexten här på boken så står det om dig då att du är född 1995 och uppväxt i Stockholm. Och att dikterna hämtar näring ur Almåsa havshotell i Västra Haninge, Delikatessbutiken på Sankt Eriksgatan och lesbiska kärleksromaner från 1930-talet. Hon skriver även visor och är kyrkosångerska. Men kärleksromaner från 1930-talet?
Mm. Då skulle jag skrev lite, inte fel direkt, men jag skulle ha skrivit att jag inspirerades av lesbisk litteratur från tidigt 1900-tal. Men det går också, det går att skriva kärleksroman. För att just på 30-talet, eller slutet av 20-talet, så blev det liksom en våg. Författarinnor vågade ge ut böcker eller skrev böcker om lesbiskhet för att det kanske för att det var aktuellt, blev aktuellt då.
Varför vill du skriva om lesbisk kärlek?
Därför att den är väldigt vacker och för att jag själv är lesbisk, tycker om kvinnor. Och den kärleken är väldigt vacker helt enkelt. De där böckerna, de är så ljuvliga och underbara och de är så modiga. För att då var det ju inte accepterat. Så jag tycker de är så vackra och så sorgliga på samma gång. Och den här ensamheten som finns i de romanerna, den känner jag också ibland. För att man tycker ju att det är så öppet nu och så. Men det är fortfarande många som har frågetecken kring lesbiskhet. Och att man hamnar i den där mörka saknadens kammare som... Jag tror att den lesbiska kärleken är ganska tidlös. Och det är kampen också. För kampen måste alltid finnas. För det kommer alltid finnas fördomar och så. Jag kan läsa en dikt som handlar om det. Blomman av vi. Det växte en blomma av vi. De andra stängde ögonen för bladens skimmer. Deras ögon log inte mot blomverket. Du tröttnade på osynligheten. Gick ifrån mig en oktoberdag. Plommon är höstens söta frukt. Och jag är plommonälvan i saknadens kammare. Gråter i min smala garderob dit ingen går.
Min kära, bortom fjärran skogar, dansa.
Mikaela Persson sjöng Barfota ut i mullen.
Hur skriver du?
Jag har en talsyntes i min dator och så skriver jag på det vanliga tangentbordet. Och det jag har skrivit kommer sedan upp på en punktdisplay som jag har kopplad till min dator som jag kan läsa på med fingrarna.
Du skriver inte med punkt?
Nej, jag skriver på det vanliga tangentbordet. Men den här boken som jag har i knät, det är faktiskt första gången jag skriver ut den här på papper, min bok.
Och hur känns det nu då när du liksom kan läsa den så att du ser liksom grafiskt hur det...
Det är jättehäftigt alltså. Det... Ja, jag är bara så glad. Det är min stora, stora dröm alltså. Jag trodde aldrig att jag skulle få ut en bok så jag är fortfarande lika lycklig som när jag fick beskedet från förlaget och som när jag höll min första tryckta bok i handen.
Jag började läsa den här diktsamlingen utan att titta på baksidan.
Ja.
Och jag tänkte aldrig på att du inte var seende. För mig var det, för det första är det ju jättemycket bilder av växter och blommor och upplevelser. Så, och det var bara att två små referenser i två dikter. Den ena till Tomteboda som, om man inte vet om det så kan ju det betyda vad som helst.
Mm.
Det är bara ett namn. Och vid ett tillfälle så säger jag slängde den vita käppen.
Mm.
Annars finns det inga som helst referenser. Och då när jag läste baksidestexten så tänkte jag varför var det viktigt att du är blind?
Jag vet inte riktigt, men jag tänker att det är en del av mig på något sätt. Och att jag vill berätta det. Det är många som har kommit fram till mig genom åren. Man har gått på puben eller så här, var som helst och sagt ja, men när ska du operera dig så att du blir seende? Kan man göra det? Ja, i det här landet kan man göra det har jag läst. För din inre värld måste ju vara jättedålig alltså, när du inte ser, stackars dig. Men min inre värld är så himla vacker. Så jag tror nästan att den är vackrare än det man ser. Jag är glad att jag är blind faktiskt.
Hur ser dina drömmar ut om du vill berätta det? Jag är ganska nyfiken.
Jag känner dofter, smaker, jag ser ljus i drömmar. Jag vet inte om jag ser färger, för jag vet ju inte hur färger ser ut. Jag har ju en bild av färger. För att jag har någonting som kallas för synestesi. Det är någonting med hjärnan, med kopplingen mellan olika sinnen som... Ja, jag tycker till exempel att ljusa pianotangenter låter som ett glas kallt vatten smakar. Eller som... känslan av sidentyg mellan fingrarna. Och mörker, det tycker jag, det är som hett vatten, mörker. Så mörker för mig är värme.
Så du både känner och hör och luktar saker samtidigt till vissa?
Jag ser färger också i röster och dofter i röster.
Men du har aldrig sett färger men ändå har en upplevelse av färger?
Ja. Så jag... Vanilj tycker jag smakar lila, eller gredelin. Så ja, jag har lite annorlunda bilder av saker och ting kanske.
Och reporterinslaget var Aziza Daoudadi från Läns- och Riksnytt.
Telegram om närmiljö och samhälle.
Polisen varnar nu igen för nya bedrägerier riktade mot äldre. Polisen uppmanar alla att skydda sig mot falska telefonsamtal. Några tips. Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar. Använd aldrig din bankdosa eller bank-ID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
Skaffa gärna en nummerpresentation till din telefon och var kritisk om någon ringer och utger sig vara en släkting eller en avlägsen bekant som vill låna pengar. Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren och be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller annan myndighet, uppmanar polisen.
Veckans boktips.
Boktips från Andrea Ejelöf på Sollefteå bibliotek. En sak i taget av Lily M. Fyrabarnsmamman Grace Appleton som bor i Hampton har ett problem. Hon tycker inte om att städa, men på grund av sin make Andrew kan hon inte göra annat än att städa. Andrew är pryltokig och pilot, så han köper alltid hem saker från sina resor som sen aldrig får slängas. Utan Grace skulle deras hem förvandlas till en soptipp. Men både Grace och barnen känner att det snart inte går längre, så de kommer på en plan. Inga fler nya saker ska få komma in i hemmet och i smyg ska varje dag några gamla saker läggas i soptunnan. I början fungerar planen, men vad kommer hända när Andrew märker vad som händer? Jag tycker att Lily M tar upp ett både känt och okänt ämne. Som hon ömt lindat i ett roligt presentpapper med en sak i taget. Man kan skratta åt vardagssituationerna som uppstår för Grace då hon försöker hålla ordning på ett proppfullt hus, fyra barn, varav två är tonåringar, och alla förpliktelser som hennes sociala liv i Hampton kräver av henne. För att i nästa stund tycka väldigt synd om henne, då konsekvenserna av makens köphysteri och samlande blir smärtsamt tydliga. Men det är också fint skildrat hur Grace vill försöka förändra sin familjs livssituation och hur hon och Andrew sedan måste lösa problemen tillsammans.
Evenemangstips från
Västernorrland. Timrå, författarbesök av Katarina Widholm den 18 mars klockan 18 i Timrå. Bubbelfan på torget den 31 mars. Roliga aktiviteter i Timrå för alla åldrar. Teamsters bjuder på rörelseglädje och gemenskap. En rolig stund för liten som stor. Teater Västernorrland med pjäsen Avgörande ögonblick i Ljustorps bygdegård i Timrå 21 mars klockan 19. Sollefteå, kaffet, en berättar stand-up med Olof Wretling. 26 mars i Ramsele. Föreställningen är 90 minuter utan paus. Åldersgräns 11 år. Lisens rot, en berättelse om Rönnog. Det är en teaterföreställning av Västerbottens teatern AB. Platsen är Faxen i Ramsele, Sollefteå. Med början klockan 19 och föreställningen är 2 timmar lång. 30 mars i Sollefteå. Avgörande ögonblick med Teater Västernorrland. Hulstagård i Sollefteå. Pjäsens längd är 2 timmar och det hela börjar klockan 19.00. Kramfors, stickcafé. 16 mars klockan 19-21 i Bjärtrå församlingshem. Och arrangörer är Röda Korset. Berättar dags. Bo R. Holmberg, berättelser från Ådalen. I församlingshemmet i Torsåker. 25 mars klockan 12-15 och det är Torsåkersbygdens hembygdsförening som är arrangörer. Efter föredraget serveras smörgås och kaffe, entré 100 kronor. Örnsköldsvik, 20 mars. En nyhetskonsuments bekännelser. Välkommen till 45 makalösa minuter. På Folkanteatern i Övik klockan 20.00 den 20 mars och föreställningens längd är 45 minuter. Möt Jens V. Nilsson och pianisten Leif Högberg i en nyhetskonsuments bekännelser. Avgörande ögonblick kommer också med Teater Västernorrland till Örnsköldsvik till Folkanteatern den 1 april klockan 19. Observera att det endast finns 70 stycken biljetter på grund av att man sitter på scenen. Först till kvarn får först mala helt enkelt. Härnösand 18 mars i Sambiblioteket klockan 18. Härnösands musiksällskap och föreningen Nymus samt Härnösands folkhögskola presenterar Brush och Mozart med Nordiska kammarorkestern. Kolja Blascher, solist och dirigent. 18 mars klockan 18. 25 mars klockan 19.30 i Röjåssalen, rena rama, folkmusik med fiol och dragspel. 25 mars klockan 19.30. På Härnösands torg den 10 april med start klockan 10. Påsk på stan, i samband med att viken Cinderella kommer till Härnösand, firas annandag påsk på torget med lokal hantverksmarknad och underhållning. Butiker och restauranger håller öppet med olika erbjudanden. Show på Härnösands teaters lilla scen den 18 mars klockan 18. Arrangörer Härnösands riksteaterförening. En musikalisk, poetisk föreställning i det lilla formatet med en skådespelare, två musiker, många instrument och sångstämmor. Vardagslivets sorg och glädje i Kristina Lungs texter. Medverkande Katrin Westling, Thomas Hertzman och Ove Lindqvist. Producent Teaterladan. I Ånge finns det inte så många evenemang just nu. Närmast är i Stödehuset med Teater Västernorrlands pjäs Avgörande ögonblick den 22 mars. Föreställningen startar 19.00 och entrén öppnar 18.30.
Anslagstavla.
Så ett förslag till sommarteater på Murberget i Härnösand den 16 juli och teatern heter Ronja Rövardotter. Biljettpris 280 kronor. Teatern handlar om att Ronja föds en åskvädernatt som enda barn till rövarhövdingen Mattis. Hon växer upp i Mattisborgen under sin pappas beskydd. Men Ronja vill ut och upptäcka mer av livet. I den vilda Mattisskogen finns glömska vildvittror, otäcka grå dvärgar och korkade rumpnissar. Men det finns också Birk, son till Mattis ärkefiende Borka. Astrid Lindgrens klassiska saga om Ronja och Birk, som älskats av generationer, blir nu sommarteater i Västernorrland. Denna välkända berättelse om ärvda konflikter, vänskap över gränserna och skogens väsen blir här en storslagen familjeföreställning som hämtar kraft ur den ångermanländska myllan. Teater Västernorrlands Ronja Rövardotter regisseras av Lovisa Omnemark med nyskriven musik och arrangemang av de klassiska sångerna signerat Sara Parkman och Hampus Norén. Det blir en stor ensemble bestående av både Teater Västernorrlands skådespelare, amatörer från olika amatörteaterföreningar i Västernorrland samt elever, musikalstudion på Hola folkhögskola. Allt inramat av en fantastisk omgivning på Murbergets friluftsmuseum i Härnösand. Anmälan gör du som vanligt till kulturombudet Marianne Bergman 070-6521404. Och Ronja Rövardotter kommer att bli syntorkad på Murberget den 16 juli klockan 14. Och biljettpriset är alltså 280 kronor. Arkenbibliotekets talbokskatalog finns nu inläst och går att beställa via inläsningstjänsten. Senaste numret utav Nola Skogs finns också att beställa som en inläst version. Kontakta Marie Westman på telefonnummer 0660 87990. Härnösands folkhögskola informerar om synkurserna under 2023. Vill du kontakta personalen för ytterligare information så är telefonnumret 0611 5585 45 eller e-posta synkursen@hfs.se. Punktskriftskurs K14. En kurs för dig som behöver träna på punktskrift. På denna kurs kan du få inspiration och stimulans samt göra övningar både i grupp och individuellt. Nivån anpassas efter individuella behov. Packa upp din iPhone vecka 12. Den riktar sig till personer med synnedsättning som precis införskaffat en iPhone och behöver hjälp för att komma igång eller behöver repetera de inbyggda hjälpmedlen. Kursen anpassas till individuella kursnivåer och det blir både teori och praktiska övningar. Informationskurs del 1, vecka 16. Denna kurs består av två delar som riktar sig till personer som har fått en synnedsättning. Det finns många olika sätt att läsa och skriva när man har fått en synnedsättning. Under kursen presenterar vi och ger deltagarna möjlighet att prova flera olika läsmöjligheter. Deltagarna får veta mer om ögats anatomi, olika sjukdomar med synnedsättningar, får träna ledsagning och vi visar även olika så kallade synidrotter. Vi lagar mat tillsammans med fokus på att visa och använda bra och nödvändiga hjälpmedel. Deltagarna på denna kurs får mer kunskap om sin synnedsättning och hur de kan fortsätta att leva självständigt. Kursen ger möjlighet att träffa andra personer i liknande situation för att utbyta erfarenheter med. Vi välkomnar även anhöriga att delta i kursen. Det kan vara en trygghet under kursen och ett stöd framåt. Det blir också en fjällfiskekurs vecka 13. Frågor och anmälan till denna kurs kan du göra via e-post synkursen@hfs.se. Eller slå en signal 0611 5585 45. Och om personalen inte svarar så lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer personalen upp. Så ett referat från SRF Ånge som har hållit årsmöte den 7 mars 2023. SRF Ånge höll årsmöte på Folkets hus i Ånge. 12 medlemmar deltog i mötet. Både före och efter årsmötet blev vi underhållna av Nils-Åke Kempe som spelade och sjöng för oss. Till ordförande valdes Birgitta Bolin, kassör Ingrid Hammarberg, sekreterare Majvor Persson, ledamot Margareta Wenglund och Ingrid Eriksson. Årsmötet avslutades med lotteridragning. Ett stort prisbord fanns med vinster som medlemmarna skänkt. Ordförande Birgitta Bolin tackade alla för ett trevligt årsmöte 2023. Vid pennan Ingrid Hammarberg, SRF Ånge.
Referat från SRF Härnösands årsmöte. Synskadades riksförbunds lokalförening i Härnösand höll sitt årsmöte 11 mars på Härnösands folkhögskola. Ett 30-tal personer, medlemmar, stödjande medlemmar och ledsagare bjöds först på en god lunch innan årsmötesförhandlingarna påbörjades. Ordförande Per Ingvar hälsade välkommen och öppnade mötet. Frida Kalander, SRFs distriktsombudsman, valdes till att leda årsmötet. Verksamhetsberättelsen och budgeten för det gångna året gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade om en verksamhetsplan och budget för det aktuella året. Bland de planerade aktiviteterna för året kan nämnas den traditionella försommarträffen med grillning och surströmmingsfesten i augusti. I maj planeras för ett möte med socialnämnden om frågor kring ledsagning och färdtjänst. En medlem önskade att föreningen ordnar en friluftsdag med temat fåglar. Styrelsen består av Per-Ingvar Sundgren, ordförande, Lidia Djeric, Karin Olsson, Kamal Suleimani, Agneta Olofsson och Torild Blomqvist. Årsmötet avtackade Sylvia Hedin och Anders Lundgren som lämnar styrelsen. Eftersom lokalföreningen fyllde 45 år bjöds medlemmarna på kaffe och en god tårta som avslutning på årsmötet. Redaktionen håller stängt vecka 12, 13 och vecka 14 då redaktören befinner sig på en hälsokurs vid Österåsens livscenter. Taltidningen Spotlight kommer att publiceras ändå fast i något kortare format. Meddelanden och annonser kan ni tala in på röstbrevlådan som är tillgänglig dygnet runt på telefonnummer 0611 801 30 eller skicka in via e-post till taltidningen snabela@rvn.se. Inför nummer 6 som publiceras vecka 13 är det bra att ni senast skickar in ert material torsdagen den 23 mars för inläsning och redigering. Inför nummer 7 som publiceras vecka 15, alltså efter påskhelgen, ska materialet vara redaktionen tillhanda senast torsdagen den 6 april. Vecka 15 är redaktionen öppen som vanligt. Och så sneglar vi lite grann på nästa taltidningsinnehåll vecka 13. Där vi ska få veta lite mera om glaukomföreningen Västernorrland och dess verksamhet. Vi fortsätter också i serien om stöd eller inte. Och vi ska få reda på vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med för just synskadade. Det blir också en fortsättning i serien om hjälpmedel där David Renström ska berätta om olika punktskriftshjälpmedel. Och så blir det ett reportage om att våga prata om synhallucinationer. Ett årsmötesreferat från SRF Sundsvall kommer också att finnas med i nästa taltidning.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.